Och det senaste del 13 av 15. Jag har haft en serie under våren som har utgått ifrån något som kallas för Lausanne-deklarationen. Kristna från 150 länder träffades för ett par decennier sedan och tänkte ut eller jobbade med frågorna: vad är de mest grundläggande aspekterna av kristen tro som vi alla kan enas om än det ser lite olika ut i våra kyrkor och länder? Och ett av de områdena var deras del 13, nämligen frihet och förföljelse. Att kristna och kyrkan i alla tider har gjort det och hur vi kan tänka kring det i våran tid. Förra veckan var det del 14. Och det var inte för intet, men det var pingstdagen och del 14 handlade om den helige ande. Och sen om 2 veckor, sista söndagen i juni, så är det del 15 av 15 som handlar om Jesu Kristi återkomst. Om ni vänder blad så finner ni deklarationstexten. Och jag vill läsa den för er. Det finns mycket att tänka på. Det är Guds vilja att varje regering ska arbeta för fred, rättvisa och frihet och utveckla samhällen i vilka den kristna församlingen kan lyda Gud, tjäna Herren Kristus och predika evangelium utan hinder. Vi beder därför för nationernas ledare och uppmanar dem att garantera tanke- och samvetsfrihet och frihet för alla att praktisera och förkunna sin religion i enlighet med Guds vilja och som det uttrycks i den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Vi uttrycker vår djupa oro för alla som har blivit orättvist fängslade och särskilt för våra trossyskon som får lida på grund av sitt vittnesbörd om Herren Jesus. Vi lovar att bedja och verka för dess frihet. På samma gång vägrar vi att låta oss skrämmas av deras öde. Med Guds hjälp vill vi försöka att stå emot orättvisor och förbli evangeliet trogna, vad det än må kosta oss. Och vi glömmer inte att vi har Jesus och han har förutsagt att förföljelse är oundvikligt. Och med det som bakgrund så kan ni behålla den här sidan öppen och få se dagens bibeltext som jag kommer att hålla mig till en del i alla fall. Ifrån Johannes evangeliet kapitel 15, verserna 18-21. Och Jesus talade med sina lärjungar kort inför sin egen död. Och världen här, uttrycket världen, betyder inte skapelsen, jorden, utan det betyder varje person, människa, kultur som ännu inte har tagit emot Jesus Kristus och därför inte har Kristus som vägledare för sitt liv eller Gud, utan kan ha sig själv eller andra ideologier. Och så står det så här. Jesus säger: om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen, och därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt er. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig, kommer de också att förfölja er. Har de bevarat mitt ord, kommer de också att bevara ert. Men allt detta ska de göra med er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig. Amen. Det är ett stort och komplext ämne som behöver absolut egentligen mer än 15-20 minuter. Men jag vill få dela med er en del viktiga principer och tankar. Jag har valt att fokusera den här dagens undervisning på våra omständigheter som man kan möta här i vår stad, i vårt land. Om än förföljelsen också runt omkring i världen når alarmerande höjder. Aldrig förr har så många kristna blivit utsatta, förföljda, dödade för sin tro som det nu. På många sätt så går det absolut inte åt rätt håll. Om det inte vore att man hade blicken fäst vid vad livets mening handlar om. För då går allt åt rätt håll. Kristna kyrkan växer också mer dynamiskt än någonsin. Samtidigt som attackerna ökar, växer frimodigheten. Herren verkar göra någonting. Hur kan det bli så att människor vill följa Jesus Kristus när det innebär att de kan förlora trygghet, familj, hem, försörjning och i värsta fall sitt liv? Därför att han är på riktigt. Och ju hårdare pressen blir, ju mer synligt är det. Varför vill jag det här och vill jag inte det? Och han skapar ett nytt liv inombords. Och vi har precis fått vittna här vid förbönsstunden alldeles nyss, hur det här kan ge sig uttryck. Men jag har skrivit som rubrik till er, mellan trygghet och mod. För jag skulle vilja säga att frihet och förföljelse, som kristen pendlar man mellan de här två på ett sätt. I bästa fall upptäcker man genom den helige andes nåd hur man ständigt kan leva i båda två. Talas om frihet, genom Kristus får vi frihet. Och församlingsgemenskaper bör vara ett hägn för frihet. Inte ett hägn som stänger ute, men som en trygg plats för uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Men man har på något vis samtidigt ett val därutefter som kristen. När man vill att ens tro ska också vara synlig där man befinner sig. Och nivån på synligheten hör ofta ihop med modet man har. Och då är det värt att komma ihåg att man kan vara en ganska blyg, försiktig och i övrigt modlös person. Men genom den helige andes kraft och förvandling vara mycket modig. Det är två helt olika saker. Man ska inte blanda ihop en personlighet med livet som kristen. Människor kan vara väldigt extensiva på alla möjliga sätt. Men när det kommer till sin tro vill de inte att det ska synas alls. Men förra veckan talade jag om vikten av att aldrig kritisera en syster eller broder för hur den personen lever sitt liv, utan bara betjäna varandra med kärlek. Din frimodighet eller brist på frimodighet ska aldrig vara i relation till andra människors frimodighet, utan till din vandring med Jesus Kristus genom den helige andes omsorg och nåd över ditt liv. Men det är här vi pendlar mellan trygghet och mod. Jag har skrivit som introduktionspunkt för er, vad består? Vad består? Jesus, han sa i en av verserna vi läste, jag har kallat er ut ur världen. Det ställer sig frågan, vad lever jag för då? Han säger att vi inte längre tillhör världen. Vad betyder det? Jag ska strax återkomma till det. Det finns ett bibelord som är provocerande och viktigt. Som talas om att gräset växer och förtvinar, men Guds ord består. Och jag har skrivit för er en annan version. Åsikter kommer och går och Guds ord består. Det kanske passar bättre för oss. Det finns en man som heter Ignaz Philipp Semmelweis. En del av er kanske känner till honom. Han gjorde en viktig insikt. 1847 så var han läkare för en förlossningsavdelning på ett sjukhus i Wien. Och han noterade att på det här sjukhuset fanns det två förlossningsavdelningar. På den ena så var dödligheten, jag tror det var både barn och mamma, jag har inte helt koll på exakt det, men barnsängsfeber var den över 12%. På den andra var den 2%. Och han var den första som ställde sig frågan varför. Han upptäckte att på den ena avdelningen arbetade barnmorskor och på den andra arbetade medicinstuderande. Han gjorde en avancerad matematisk uträkning där han verkligen räknade ut att det skiljer sig åt oerhört mycket. Han tog upp det med människor. Vi måste ta reda på vad det beror på. Ingen lyssnade på honom. Och han insåg till slut av en slump att det troligtvis berodde på följande. Han hade nämligen en arbetskamrat som var också obduktionsläkare. Den läkaren råkade vid ett tillfälle skära sig själv i fingret under att han obducerade en död person. Det ledde till att läkaren blev dödligt sjuk och dog. Och han fick idén. Det finns lik. Bakterier, om man kanske ännu inte hade förstått hur det allting hängde ihop. Någonting med liket gör att man kan dö. Och han insåg att läkarna som jobbar på den här förlossningsavdelningen, men de går ju från den ena sjuka till den andra sjuka. Ibland möter de döda, så går de upp och så förlöser de kvinnor. De tvättar inte händerna. Här måste vara en skillnad. Han blev hånad för detta. Han blev förlöjligad. Till och med berättas det, jag vet inte om det är en skröna eller sant, att vissa läkare till och med smutsade ner sina händer innan de gick in till kvinnorna för att visa hur fel han hade det. Men vi vet att han hade rätt. Tog rätt lång tid. Många kvinnor fick dö för att andra inte ville lyssna. Vad är det som består? Under 1900-talet så har våra samhällen mött, jag talar bredare än bara Sverige här nu, åtminstone har vi varit med om imperialism, kolonialism, nazism, fascism, antisemitism, kommunism, kapitalism, socialism, slaveri, liberalism, feminism, postmodernism. Listan går att göra längre. Bara de senaste 100 åren. En del av de här har kommit och gått. Demokratin har inte överlevt alla de här epokerna. Men kyrkan har, Guds ord har, i de mörkaste av situationer överlevt och genomlevt. Som vi läste, gräset torkar, blomman vissnar, men vår Guds ord består i evighet. Också i vår tid finns det många saker som är självklarheter som kommer visa sig vara inte alls en självklarhet. Det kan gå fort. Det kan ändra sig ruskigt snabbt. Till det både bättre och till det sämre. Tycker flyktingvågssituationen som man talade om från 2015 visar det här så tydligt. Hur i princip alla axel mot axel välkomnar och säger att det här är fantastiskt. Välkomna, rädda alla, till att man inför Europas tuffaste lagar. Men som kristen och som församling så upplever inte jag någon förändring. Vi hjälpte innan, vi ville hjälpa då och vi hjälper fortfarande. En kristen person går att tänkas på, har valt att ta emot Jesus. Och han har kallat oss ut ur världen. Därför tänker jag att det är med stor försiktighet vi ska tillskriva oss själv olika ideologier och ismer. Därför att vi är kallade till någonting annat. Jesus Paulus, han skriver: jag ska visa er en väg som överträffar alla andra vägar. Då pratar han om kärlekens lov. Han pratar om den helige andes kärlek. Jesu Kristi kärlek. Den vägen övergår alla andra. För jag tror att i princip alla som antingen tidigare på 1900-talet eller nu som drivs av en passion, av en ideologi, av en så att säga politisk inriktning av något slag, gör det generellt sett, inte alla, men i en tro att de vill skapa en bättre värld. Och ibland blir det lite bättre. Ibland blir det verkligen inte så. Och en del saker är värda att stå upp för. Alla de här olika ismerna ni tänkte på, jag nämnde för er, men även de som är aktuella i våran tid väldigt starkt. Och de krockar ju. Och många upplever att de håller på att förändras just nu. Man pratar om ödesvalet för riksdagen förra året. Man pratar om ödesvalet för EU nu. Men som kristen så vet man att det var inget ödesval. Det finns inget öde. Vår framtid ligger i Guds händer. Vi lever för någonting annat. Jag är en varm anhängare av att man engagerar sig i samhället. Och jag har också varit politiskt engagerad, och det vet en del av er. Och det krävde mycket eftertanke, i princip 10 år, när jag kände att jag kunde, hur jag skulle navigera in i det här för att inte hamna i en ideologi. Till slut upplevde jag mig själv vara mogen för det. Men det gäller att komma ihåg att jag lever för någonting annat. Varför är det här viktigt? Därför att det sättet en kristen lever kommer ofta i konfrontation förr eller senare med det samhälle man lever i. Ofrånkomligt så. Och lika så är det i våran tid så. Jag får då och då höra från er att ni berättar, ibland är förtroende, ibland är ni mer öppna, om saker som händer er på arbetet eller i skolan. Glidningar, tillsäganden, begränsningar, kontrollerande frågor. I en fullständigt öppen demokrati. Och det verkar inte minska. Det är någon dubbelhet. Det både ökar både intresset och hårdheten. Varför ska man låta sig själv bli utsatt för följd? Jesus säger att de beter sig så här mot er för att de inte känner honom som har sänt mig. När man inte vet vad man ska göra eller undrar om vad man ska göra, är det alltid bäst att börja med att titta på Jesus. Vad gjorde han? Varför valde han att lämna tryggheten och sändes till jorden? Leva ett svårt liv i vissa delar, framförallt i slutet, och lida och dö för att andra människor ville honom illa. Han säger, de känner inte honom som har sänt mig. De känner inte fadern. Och det är därför jag vill låta mitt ljus synas för andra. Så att också de ska få känna honom som jag har mött. Och det kan nästan vara viktigare än min egen trygghet. Och det är så att ju starkare man upplever att Kristus lyser för en, per automatik leder det till en starkare längtan att låta det synas för andra omkring en. Och ibland är det så nära att det är inom ett äktenskap. Och det intressanta är att det här handlar inte bara heller om någon som är kristen och någon som inte är det. Tyvärr är det också så att mellan kristna kan samma princip bli. Att man börjar attackera och begränsa och hota och stänga ut varandra. Och det är ju väldigt, väldigt sorgligt. Men varför vill man låta sig bli utsatt och förföljd? Så att andra människor ska få möta den uppståndne. Om man har andra motiv bör man vara försiktigare. Det berättas i fjärde Mosebok 16. Egentligen så hade man kunnat gjort en hel förkunnelse bara om det. Men kort så är det så att israeliska folket är ute i Egyptens öken. Eller de har kommit kanske längre bort. De är i öknen. De blev lovade mjölk och honung. Alltså ett land som gav dem allting de behövde. Nu var de där ute och det var absolut inte så. Och det skedde sig som så att efter ett tag så var det några stammar och några ledare som gjorde uppror emot Mose och Aaron. Koras, Datans och Abirams och deras liksom anhang. Och de gör det därför att de vill inte att Mose och Aaron ska vara deras ledare. Och då säger Mose, okej, då låter vi Gud bestämma då. Ni är högmodiga, men imorgon så ställer vi upp oss med olika fyrfat av brinnande rökelse. Kan inte gå in på det idag, men det är en symbol för bön kan man säga. Så får vi se vad som händer. Och det som hände där då, mitt under den här ceremonin där man skulle, kan man säga, visa vem Gud hade utvalt, det var att en jordbävning inträffar precis då. Och marken spricker upp under de här upprorsmakarna. Så de faller ner, kan man säga, i de här bilderna man kan se på YouTube, ungefär som svarta hål. Det kallas som en slukhål. Och man kan ju tänka att nu börjar saken vara klar. Nu har de förstått vad som har hänt. Men ack, inte så. Det här spred sig sen då. Och började hela folket knota, ungefär 1 miljon personer. Dagen efter knotade hela Israels menighet, församlingen, mot Mose och Aaron. Det är ni som har dödat Herrens folk. Ungefär som att Mose skulle ha skapat en jordbävning. Så först är han utvald av Gud. Han ville inte ens vara en ledare Mose. Han blev det. Ibland kan vi få en kallelse ut i världen till andra människor som vi ska hjälpa. Men de verkar inte ens vilja ha hjälp. Men det är inte det som är grunddefinitionen. Om andra vill ha det du har. Utan om han som har sänt dig har sänt dig med en intention. Och så blir det så. De får massor med vedermödor. Och de kommer ut i öknen efter ett tag. Och då är det några som är uppror. Vi vill också vara ledare. Mose vill inte ens vara ledare. Men han kan inte lämna ifrån det sig. För det är inte han som har kommit på det. Det är en Guds kallelse över hans liv. Och Gud sänder ett slukhål. De faller ner. De dör. Men folket fortsätter. Det är ni som har dödat de här människorna som följer i slukhålet. Det finns en berättelse om kristna människor som gissningsvis är sann. Från romarrikets tider när kyrkan växte fram och den var kraftigt förföljd. Många blev dödade och det var mycket, mycket svårt. Det fanns en bild och en berättelse om att kristna människor, de tog barn och offrade dem och drack deras blod. Vad som är en sammanblandning och vad som är hat, det är någon kombination. Bilden var, bakgrunden var följande. Kristna firar nattvard. Det är det ena. Det andra var att kristna ville inte att barn skulle dö. Vi har abort i våran tid. Mycket, mycket känslig fråga. Men den tidens abort var att barnen föddes fram. Ville man inte ha dem, eller slavinnorna inte fick behålla sina barn, så la man dem ute på soptipparna då, som fanns runt omkring i staden. De kristna kände att det här är fel. Så när man träffade på barn som var utlagda så tog de in dem. De fick bygga barnhem eller in i familjer. Så kom då hatiska grejen om att kristna tar barnen, de dödar dem och de dricker deras blod. Fastän de bara ville hjälpa. Och det här man påminner om också i våran tid. Det som händer här då, det är att Herren söker. Skicka, kan man säga, en typ av dödsängel, en hemsökelse över det judiska folket ute i öknen. Det berättas hur Guds ande sänkte sig ner. Herren sa till Mose, gå härifrån, för jag ska förgöra folket. Men då så sa Mose till Aron, ta ditt fyrfat, alltså sådana bönefat kan man säga. Lägg eld från altaret på det och strö rökelse och bär det genast till menigheten, alltså ut bland folket, för att bringa försoning för dem. För vrede har gått ut från Herrens ansikte. Hemsökelsen har börjat. Aron tog det Mose hade sagt och skyndade mitt in i församlingen. Och se, hemsökelsen hade redan börjat bland folket. Aron lade på rökelse och bringade försoning för folket. Och han stod mellan de döda och de levande och hemsökelsen upphörde. De som hade dött genom hemsökelsen utgjorde 14 700 förutom de som dog för Koras skull, alltså som dog innan. Varför ska man låta sin tro synas också i lägen där människor attackerar den för den? Där man blir kritiserad för det, i värsta fall dödad. Därför att man står emellan liv och död. När vi delar våran tro, eller är redo att göra det i alla fall, så kan vi stå mellan liv och död. Och för er som har varit med de senaste veckorna så vet ni en mycket stark sådan händelse. Där en person var mer frimodig än vad hon kan. Det ledde till att en annan person fick möta Kristus. Och fick möta liv som blev precis innan den personens död, som ingen hade kunnat förutse. Motivationen för att dela sin tro, det är för att människor ska få möta Guds rättfärdighet. Det som händer med folket ute i öknen där, det är att de knotar, de blir arga, de blir uppfyllda av sig själva. De börjar synda. Och Gud är helig och ren och synden förgörs i hans närhet. Det är därför Jesus dör på korset. Syndens lön är döden, skriver Paulus. Men Gud vare tack, genom Jesus Kristus får vi evigt liv. Och vad är då rättfärdighet? Vad är det här goda livet? Jag har några olika andra synonymer för det ni har på pappret här. Det är oskuld, alltså renhet, kärlek, godhet och trofasthet, räddning och hjälp, fred, framgång och lycka. Petrus han skriver att genom hans sår är ni helade. Jesus helar oss. Och i Romarbrevet 5 så står det bland annat om hur Gud, där står, skriver Paulus, att nu har vi förklarats rättfärdiga av tro. Nu har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Skälet att vi låter våran tro synas, eller om man överväger att den ska få göra det, det är för att andra, åtminstone ens liv, ska få se ett vittnesbörd på en person som har fått frid med Gud. En kristen är inte per definition renare eller bättre än någon annan. Men Kristus är våran godhet. Han är våran helare. Han är våran renhet. Om det inte vore för det, då hade vi inte behövt ha en syndabekännelse. Antingen dagligen i bästa fall, som jag försöker rekommendera. Eller åtminstone en gång i veckan. Jag behöver dig, Kristus, i mitt liv. Kristna är liksom inte, ja, vi har lite bättre koll. Och så små kritiserar andra människor som man ibland lätt kan göra. Utan vi har blivit upprättade av någon som har förlåtit oss. Och kallar oss in i ett nytt liv tillsammans med honom. Och det är det här som gör att vi kan låta oss själva bli utsatta och förföljda. Man vill att andra ska få möta det jag har fått. Vissa ting här jag skrivit är värda att stå upp för. Den andra punkten jag har, det är att få bli utsatt för rätt anledning. Jesus säger, har de förföljt mig kommer de också förfölja er. Jag tänker att ett liv som kristen, om man aldrig har mött någon form av utsatthet, det stämmer till eftertanke någonstans hur vi ska förstå det. Därför det finns så många människor omkring oss överallt. Som inte håller av kristna, utan tvärtom vill att de ska försvinna. Och Jesus han säger inte att det kan bli så, utan att det blir så. Och vår församling har flera människor som har upplevt tydlig utsatthet. Men det finns, har jag skrivit, en skillnad i att vara utsatt för sin tro och följderna av sin tro som kristen. Och det här är en viktig distinktion. Den är viktig framför allt inom en kristen gemenskap. Därför att blandar man ihop de här två, då kan negativa strömningar dyka upp i vilket sammanhang som helst. Vad menar jag med det här? Ja, att vara förföljd för sin tro eller utsatt för sin tro. Det handlar i grund och botten om att jag vill dela Kristus. Jag vill att andra människor får höra om att han har dött och uppstått. Och jag har levt mitt liv på det viset. Och en del människor kan avsky en för det. Men då handlar det om att jag har mött frälsningen. Jag har mött renheten. Jag har mött rättfärdigheten. Och jag har mött det nya livet. Det andra handlar om följden av sin tro helgelsen. När jag gav exemplet från de kristna i Rom, så var det ingen frälsningsfråga för dem om att ta upp ett barn ifrån en soptipp och ta det till sig. Men genom att de hade blivit frälsta, fått bytt helt paradigmskift hur de hade tänkt, de var tvungna att lära sig om på alla plan i princip. Då blev följden av att Guds kärlek levde inom en att de inte kunde säga nej, och de gjorde ett beslut, agerade, som i sin tur kritiserades de för. Vi har många följder av våran tro idag. Och här blir det olika. Det blir olika för oss. Både för att vi har lite olika mjuka hjärtan, kan vara en sån sak. Det andra är för att en del frågor är lite svåra att veta vad som är rätt och fel. Exakt i dess liksom förgreningar. Det här är skälet att många gånger har bildats olika samfund. Man känner sig inte hemma i något sammanhang. Men det är rätt trist när det behöver bli så. Vi ska försöka undvika att det ska kunna bli så. Det viktigaste att bli utsatt för sin tro, det är det som Jesus säger. Det är missionsbefallningen, att vittna och berätta om Jesus Kristus. Man kan bli frälst genom honom. Och missionsbefallningen handlar inte om hemland och utland, utan det handlar om människor. Men utsattheten av att bli förföljd av sin tro, följden av det, det handlar om etiska frågor av många olika slag. Jag har skrivit en lista på de jag har mött på senare tid här i kyrkan för er idag. Vanliga tillfällen då människor har blivit utsatt. Ni kan säkert känna igen er i någon av de här. Först och främst ett allmänt provocerande, bara att man är kristen och uppenbarligen gör någon upprörd och irriterad. Man bedöms som tråkig eller negativ. Det är liksom punkt ett liksom. Den är vanligt förekommande. Man börjar på minus. Men det är gott att komma ihåg att Jesus befann sig mycket på minus, men överkom ändå världen. Det andra är alkoholintag. Inget eller måttligt. De flesta kristna är eniga om att man vill inte supa ner sig. Men däremellan finns någon form av spann. Och det är sådana exempel på frågor där det är olika. Men det finns ändå en inriktning. Parrelationer med varandra. Hur ska man leva som par innan man är gift? Jag och Sara fick ibland glidningar. Vi ville inte bo ihop. Det ansågs vara dåligt. Vi kunde inte pröva vår relation först. Vi ville inte dela säng. Alltså flera sådana saker som man får liksom, får man spott och spe på något vis. Lite förlöjligande. Porrkultur. Någonting som jag märker har vuxit mera. Där man, särskilt bland lite yngre människor då. Man ska vara mycket mer liksom, titta på andras telefoner och vad nu kan tänkas vara. Kopplat till filmer. Så vill man egentligen inte delta i det. Vet inte hur man ska göra. Man vill inte vara sedd som tråkig. Och naturligtvis, i allt det här finns det ju liksom saker som man också vill. Så enkelt är det ju inte. Skitsnack. Att uppfattas som homofob. Någonting jag absolut inte vill. Och övernaturliga ting. Som bön. Bara att man tror att bön har kraft. Evolutionsteorin. Att man tror att världen är skapad med en intention. Mat också. En del människor, de är veganer för att de upplever att Guds ord kallar dem till det. Också sådana frågor som är lite olika. En del kristna äter inte blodsmat. Samma typ. Vad gör man med frukterna som kommer av livet med Gud? Ja, jag vill tänka några korta saker. Det är att vi ser hos Jesus. Hur hanterade han dem? Ja, för det första, han tummade aldrig på att han var Guds son. Och att ge frälsningen till människor. Han satsade också på de som verkligen var mottagliga. Och de som bara ville debattera kunde han vara ganska tydligt med. Men framförallt så skrev han inte människor på näsan. Utan han älskade dem till förändring. Så plakatkristendom är ju sällan Jesu väg. Men till slut så har vi ju skillnader i livet. Jag pratade med en kvinna i vår kyrka som sa, bara för 2 veckor sedan till mig, hon sa så här: för mig är det lättare att umgås med muslimer än med många allmänna icke-kristna svenskar. Vi har mycket mer gemensamma grundförhållningssätt om världen, för så är det. Det är också viktigt att komma ihåg att många saker blir andra människor utsatta för som inte alls har med kristen tro. Som är precis samma saker jag har sagt här nu. Det är därför man ska vara så försiktig så att man inte, framförallt inte blir förföljd eller utsatt på grund av följderna av sin tro. Det är liksom inte där man börjar att skapa en provokation. Utan att hålla sig till Kristus och vem han är det vi ska eftersträva. i mötet med människor som inte har anammat den kristna tron. Sen kommer andra saker där man känner hit men inte längre. Och så är det också. Så att nu har ju abortfrågan blivit väldigt het. Och det lyfts fram mycket från USA. Och det är en form av plakatkristendom så att säga. Och det är jätteviktigt att man älskar varje kvinna som har en oönskad graviditet. Att vara villig att stödja. Annars ska man vara väldigt försiktig att kritisera en annan person. Därför vi älskar människor och vi bär varandras bördor. Och vi värnar dem hela livet. Men vi är inte svartvita. Gud kallar oss inte till det. Han kallar oss att älska. Vi behöver också ge människor tanke- och samtalsfrihet. Det ordet skulle jag önska kom in i FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Samtalsfrihet. Jag tror vi tänker olika på många olika frågor. Det bör vara så. Vi har många olika bakgrunder. Att odla en kultur bland sina vänner och bekanta där man fritt får tänka och hjälpa varandra. Och som kristna ska vi aldrig ha någon tävling. Om en person samtalar, som jag är mer bibelsprängd än många andra, så vet du, kan det lätt bli att någon blir orolig att prata. Därför att nu är det blir en debatt här. Och kan du mer om en fråga någon annan? Du ska aldrig debattera någon annan tillbaka. Om ni pratar alkohol exempelvis då. Ta en sån fråga. Och ni tycker olika. Hjälp varandra att förstå. Och du som kan mer, betjäna den andra så den personen förstår sin egen del. Vi är inte ute efter att vinna någon mot något. Vi vill alla leva våra liv öppet, transparent, i ljuset. Vi vill leva de rättfärdiga. Och det är just för att vi lever rättfärdiga liv. Vi vill leva rena liv, ljusa liv. Som jag tror att vi blir allmänt provocerande bara man stiger in ibland i ett rum och det blir känt att man är kristen. Därför vår intention är att leva helt öppet. Och de allra flesta människor, och vi också om vi inte har Kristus, måste leva med begränsningar. Då blir det jättejobbigt. Jag läste en krönika om en kvinna som skrev metrokolumn. Jag gick gymnasiet då. Jag var en av dem som inte drack alkohol. Hon sa så här, hon skrev en lång artikel om hur illa hon tyckte om kristna, särskilt i pubmiljö. För att när de inte dricker och jag dricker så får jag skuldkänslor. Och därför är det är fel på. Och det här är inte så ovanligt. Men jag tycker vi i våran församling kan enas om att vi vill inte bete oss mot andra människor på så vis. Eller mot varandra. Jag får hoppa mannen John Henry Newton. Så ni gärna kan googla hans speciella situationer. Men Jesus, han kallar oss att vara oskyldiga som duvor och listiga som ormar. Det är ett gott bibelord att göra det och samtidigt göra det att leva i ljuset. Det är god vägledning. Men är budskapet värt lidande? Jesus, han säger, jag har kommit för att ge dem blinda syn. För att förbinda dem med förkrossade hjärtan. Ja, det är värt det. Det är värt det. Men Paulus, Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 10. Han säger så här. Ett mycket viktigt bibelord jag vill få uppmuntra oss om. Inte för att kritisera utan för att påminna om. Han säger nämligen att försumma inte våra sammankomster. Jag vill få läsa bibelordet i dess helhet. Låt oss ge akt på varandra. Uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del har för vana. Utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Det pratade om sista tiden då. Och jag ska avrunda här nu. Jag har dragit över en del. Men jag vill säga följande. Jag har nämnt för er vid tillfälle varför kyrkan är så värdefull för mig. Det är för att ni är här. Därför att jag och ni kan ha haft en bra vecka. En dålig vecka. När man är här, när man har en bra vecka, då kan man vara andra till tjänst. När det är tvärtom kan man bli betjänad. Och det är så värdefullt och viktigt. Och nästan till, ja, jag får inte kategorisera här nu, men ett av de viktigaste. Det är därför vi har kyrkfiket så man kan prata av sig, hej, hur mår du? Lite kort. Så man sen, om man vill stanna kvar på maten, har chans att landa och faktiskt kunna komma lite bortom. och kunna antingen ge eller hjälpa. Jag mötte en kvinna igår som sa att hon hade blivit hånad på sitt jobb för att hon var kristen. Man vet aldrig vad människor bär med sig, och alla vi har bra och bättre tilldelade situationer. Så som avslutning vill jag bara säga, förtrösta på din helige ande. De blev förföljda efter sin första förföljelse, så skriver Lukas när han skriver om dem. Att församlingen hade nu lugn och ro i hela Judén, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i Herrens fruktan och växte till genom den helige andes tröst och förmaning. Det här var de ord jag ville få dela med er idag om lidande och förföljelse. Och att pendla mellan trygghet och mod. Vi har en bön till slut som avslutning, och vi ska få sjunga tillsammans. Herre Gud, du som älskar hela världen och gick i döden för att ge oss liv, fyll mig med din ande, kraft och kärlek så att världen kan få liv. Amen.